Lotta Bromé på Mix Megapol.
Hallå där och varmt välkommen in till oss denna tisdag. Hörrni, det är våffeldagen. När gav du din älskade en våffla senast? Idag blir det tips på hur du faktiskt kan skapa en hel meny med våfflor. Fredrik Sjölin bjuder på en trerätters och självklart så blir det dryckestips därtill. Och inte minst champagne i smeten, jojo. Alltså vilket program vi har idag. Vi ska döstäda internet och så ska vi kolla in årets fågelholkar. Och som inte det vore nog, dagens gäst heter Lisa Nilsson. Det var länge sedan, men nu släpper hon ett nytt album. Mer om det och om livet när hon tar plats i studion alldeles strax. Redo, Kalle?
Jajamän!
Jeff? Jajamän! Janne, när gav du din älskade en våffla senast?
När hon fyllde år för en månad sedan.
Ja, och när fick du en senast då?
Ja, det var många år sedan.
Nej, det var i söndags av mig faktiskt. Nu kör vi! Lisa Nilsson, varmt välkommen till Mix Megapol.
Tack, Lotta.
Nytt album ute, Uteblivna vi.
Ja.
Den titeln, den har du funderat på.
Den har jag funderat på, den bara kom.
Är det olycklig kärlek eller hur ska man se på den tycker du?
Om man får skivan i sin hand en vacker dag och tittar på bilderna så förstår man att det här finns ganska många olika uteblivna vin under livets resa. Allt ifrån en upplöst familj när man är barn. Det är ett vi som löste upp sig tidigt. Jag har själv skilt mig med barn, separerat. Och sen slutändan de här uteblivna vien som är de här kärlekarna som man faktiskt trodde på som gick sönder ändå. Och sen att välja som nu att jag förstår inte hur man ska kunna någonsin tycka att det är rimligt att gå in i en relation igen.
Är du romantiker?
Jag var, men det är jag inte längre.
Du är skeptiker?
Jag är krass skeptiker.
Nostalgiker då, är du det?
Ja, men det har jag nog också varit. Det är mycket jag har varit som jag inte tycker att jag är. Och vi babblade lite privat här innan. Då hann jag säga det här med östrogennivåerna förändrar ju saker och ting. Ja. Jag brukar säga till mina barn att jag tycker att jag känns liksom medicinerad. Som om jag har fått någon sån här lugnande, sederande medicin. Så att jag, mycket sånt där som drev mig för romantik och liksom nostalgi och drama och liksom livets stora känslor. Det är... har ju mildrats och inte bara av hormonomställningar utan också av livets erfarenheter såklart.
Det behöver ju nödvändigtvis inte vara av ondo.
Nej, kanske absolut tvärtom. Inte. Tvärtom, för mig är uteblivna vi och både skivan och bearbetningen av att jag tycker det är intressant att prata om relationer ur den här åldern och perspektivet och att det inte är liksom nu ska jag skriva en fin poplåt som alla känner igen sig i, utan det är mer så här, nu ska jag faktiskt prata om hur jag ser på det. Det finns humor, det finns sarkasm, det finns mycket mer uppriktighet i det och sorg, och den är okej. Så för mig är arbetet med skivan och titelns innebörd mycket en försoningsfråga, att försonas med, så här blev det för mig. Det visade sig alltså att det var inte plättlätt det här med relationer och familje sammanhållning.
Och inte med livet heller du?
Nej, verkligen inte.
Jag ställer lite frågor här, lite senaste nytt frågor. Senaste gången du tog en cykeltur?
Det var ett tag sedan.
Livet är en cykeltur?
Ja, livet är en cykeltur. Det skrev Ola Magnell innan han försvann. Han lämnar efter sig så fina sånger och det här är en av de finaste han har skrivit. Och jag älskar den här texten. Den är otroligt vacker sammanfattning av livets strävan och det är en väldigt romantisk och vacker bild också av livet är som det är, det blev så här. Livet är bland annat en cykeltur från nattens kärleksstund, som han säger. Det är så fint.
Senaste gången någon återvände till dig.
Mm.
Du förstår vad jag håller på med här.
Jag hör vad du håller på med.
Jag går igenom titlarna på skivan.
Lotta associerar till låttitlar på skivan. Det är otroligt skickligt faktiskt. Och väldigt inspirerande. Senast någon återvände till mig. Det första jag associerar är ju barnen, döttrarna. Det här ständiga växelspelet. Med att jag vill aldrig mer se dig, ta inte i mig. Varför måste du kramas? Sluta lukta på mig, du är galen. Du är jättekonstig och sådär. Sen att kanske blir en återföreningskram plötsligt när man minst anar
nu ryser jag, kan jag säga.
Du gör det.
Ja, men jag känner igen det här. Att ha en 18-åring och att man kanske har haft lite uppgörelser och sen är plötsligt så, jag saknar dig också.
Ja, rätt för det så står man där. Kan inte du och jag gå och äta lunch någon dag? Så, Vi blir glansiga på ögonen nu, by the way, båda två.
Ja, faktiskt. Senaste gången du värmde en frusen själ.
Åh, oh, herregud. Och hybrisen i mig kan ju då säga att enligt utsagor från människor som följer mig och lyssnar på mig och har mig i sitt liv, så är det fortfarande ganska ofta det händer, har jag förstått. Och det är den finaste ära jag någonsin kan bära på. Det är den. Men jag tänker också osökt på en ganska nyvunnen vän som betyder mycket för mig. Hon heter Åsa Ginder och råkar vara riksspelman. Åsas själ värmde jag på ett sånt där tydligt sätt som var starten på vår vänskap. Det vill säga, jag sträckte ut en hand till en människa jag faktiskt inte stod nära och förklarade att jag tror jag ser vad som händer. Det var öppningen för en jättefin vänskap.
Senaste gången du var vid havet?
Det var i höstas när jag var på min ö. Eller det kan, ja det är det nog, det får jag säga.
Hur kommer man dit? Är det bara med båt?
Ja, det är bara båt och det är en bra bit ut. Ja, men jag hör att jag ljuger, för jag tror att jag var vid havet senare på julturnén. Det var jag. Ja. I någon av alla fina städer vi har i vårt land som ligger vid havet.
Men jag älskar ändå öar dit man bara kan ta sig med en båt.
Öar är det finaste som finns. Och för en lite gränslös människa som jag, så är ju en ö har en sån väldigt tydlig gräns. Man kan inte få för sig att man plötsligt ska åka och handla en annan middag än den man hade planerat. För nu är det den här middagen som finns här ute på ön. Ja. I kylen. Ta vara på den och sluta håll på och känna efter så mycket.
Ja, och titta efter andra håll och gå.
Ja,
det är här du är nu.
Jag älskar det. Det är otroligt vilsamt för mig.
För mig med, kan jag säga. Senaste gången du var kär?
Det vet jag inte om jag riktigt kan säga.
Nej.
Det är hemligt. Därför att det är ingen som vet det. Eller, och inte heller personen som jag blev kär i. Så att jag får ligga lågt.
Så du...
Jag kär på avstånd blev jag. För inte så himla länge sedan.
Ja, ja. Men det består?
Nej. Man måste ju ta sig ur sånt där när det inte finns någon framkomlig väg. Annars blir det ju jättearbetsamt.
Låttiteln heter i alla fall Och jag älskar dig.
Ja, det gör ju det. Jo, men så är det verkligen. Ibland, jag kan säga så här. Ibland så råkar man ju ut för att man upplever sådana starka känslor där det inte finns en framkomlig väg. Det vill säga, människan kanske är upptagen eller man förstår att det skulle aldrig bli bra. Men numera i denna lite högre ålder så kan jag säga att jag blir ändå jätteglad över att det uppstår. För att det känns ju livgivande och lite hoppfullt, som en slags vitsippa som sticker upp i någon frusen terräng. Och man tänker så här, ah, she's still alive. It's alive!
Jag har en god vän som heter Carl-Jan. Han närmar sig 80. Och han är exakt sån. Han kan uppskatta en flört på ett sånt sätt som gör honom levande i månader.
Det är underbart. Ja. Jag förstår det. Jag har ju träffat honom, inte för inte så länge sedan heller. Nej. Han har ju den utstrålningen att han lägger märke till livet, människorna och allt däremellan. Ja. Och att han,
men just den här känslan av att det kanske inte behöver vara mer än det.
Nej, precis så. Exakt. Och framförallt när man då i backspegeln, med hänsyn till det här med uteblivna vin som vi talade om, så har jag ju förstått att det ofta kanske bara är helt enkelt så här, det här bästa sättet att ha kärlek på för mig, det är att liksom bara lägga märke till att den finns, gå och bära på den i smyg och vara uppfylld av den, men inte inleda den i relationskrånglet, för där kommer den att dö, har det visat sig.
Nu är det säkert någon som blir jätteorolig och bara känner sig, men gud, är hon jätteensam, Lisa Nilsson?
Ja, det är väldigt många som oroar sig för det på ett otroligt omtänksamt och ibland väldigt påträngande sätt. Jag uppskattar omtanken. Men
det är ingen fara.
Det är verkligen ingen fara, utan så här är det. Jag har skräddat och grävt och krattat mig fram till min ensamhet alldeles själv. Både genom att vara en total utmaning i relationssammanhang och också genom att vara mig själv trogen. Jag har gått när jag inte varit lycklig och sen har jag inte velat investera mer. Jag jobbar jämt, jag har två barn. Livet är liksom ganska fullt med komplexitet redan. Och när det blir en 5 minuter eller kanske ett helt dygn eller kanske till och med 3 dygn i rad över, inte fasen lägger jag dem då på att så fort som möjligt få till någon jäkla dejt som jag blir helt trött av bara jag tänker på det. Nej, då tar jag hand om mig själv som tjuren Ferdinand och så luktar jag på mina blommor och dricker lite champagne och tänker, fan vad bra jag har det.
Jag tänkte visa dig en bild. Du får förklara, vem är det här? Vem är hon?
Åh, den här bilden.
Ja, berätta om bilden.
Ja, den här bilden, till att börja med så säger jag, för jag fick den av en autografsamlare. De tar ju fram bilder som man inte fattar. Var har du hittat den här? Det är alltså en bild av mig i en ganska 80-tals, tydlig 80-tals outfit. Jag är liksom fin, jag har mammas finblus och den har jag lånat för jag hade ju inga pengar. Jag är skolungdom fortfarande, men jag är med i TV. Så bilden är tagen utanför Cirkus på Djurgården i Stockholm och jag är med i Lördag med Larsson och har sjungit någon Liza Minnelli-låt. Eller gör i det programmet.
Och Bosse Larsson eller vem då?
Bosse Larsson och hans dotter Susanna hade ett program tillsammans på lördagar som hette Lördag med Larsson. Och det här finns på YouTube för den intresserade. Jag har en röd blus och uppsatt hår och jag sjunger City Lights av Liza Minnelli. Och det är en låt som aldrig tar slut. Och det gör inte jag heller. Nej, men jag är så ung och liksom så här söt att få vara med i TV och jag går på Balettakademin fortfarande här. Jag har inte hoppat av min yrkesutbildning än. Men det är precis i krokarna där så jag ser att jag står lite så här balettigt med fötterna och liksom håller i en någon slags liksom staket så att det ser ut som jag håller i en balettstång.
Men vem är du där jämfört med vem du är nu?
Ja, du, vet du vad? Jag är egentligen likare än man kanske skulle kunna tro, för jag tycker att jag nu har jobbat stenhårt på att just få återförenats med denna där. Jag är mycket mer hon, en ganska liksom humoristisk och liksom lite så här krass människa som far omkring och följer sitt hjärta liksom. Och det blir lite som det blir och det är inte så himla petnoga och det är jobbigt att vara människa och kärleken funkar aldrig då heller. Men det är ju en sån här drömmare också. Hon vill liksom stå på scenen någon gång och det här är första stora och sådär. Så visst var det så, drömde om det. Musikalrollerna, att bli jazzsångerska, allt som jag faktiskt blev, står jag där och drömmer om.
Nu har du släppt Uteblivna Viro, det första studioalbumet sedan 2013.
Ja, det är det.
Vad var det som behövde få musikalisk form här?
Ja, men det är olika saker som spelar in. Varför man säger studioalbum, vad betyder det? Jag och Lisa har ju släppt musik sedan dess, men då är det så här att jag var med Så mycket bättre två gånger och har släppt olika, liksom strösslat lite låtar som har varit andras bearbetningar. Så bara för att göra det begripligt. Men senast jag gjorde ett album som jag genomarbetade och skrev och höll på, det var Sånger om oss. Varför tog det tid? Ja, jag skilde mig. Jag jobbade jättehårt på Stadsteatern en lång tid och gjorde huvudroller där. Jag har haft de här barnen och blev själv egenhushållarkvinna med det och karriär. Jag har haft fullt upp och sen kom en pandemi och krossade allt möjligt som var jättefint. Den krossade min föreställning Kvinnan som är jag som jag då spelade. Som jag by the way faktiskt har spelat in titelspåret till nu äntligen. För den blev aldrig filmad för att pandemin satte stopp. Så den har ju inte visats i TV på bästa sändningstid som det var tänkt. Och det är jättesorgligt. Och så här höll det liksom på. Och så mitt i den där jäkla pandemin så blev jag ju sjuk i flera omgångar. Min mamma var jättesjuk i Alzheimer och blev raskt sämre och dog. En kompis dog, en riktig jäkla trauma, rackabajsardöd som höll på att förgöra mig ett långt tag. Mm. Och så blev jag bedragen på jävla massa pengar i ett byggherva som jag tyvärr då också råkade ha igång mitt i det här. Så jag har kämpat.
Allt
jag har haft fullt
gång.
Upp och liksom bara kavla upp ärmarna, ut och jobba. Kicka varenda människa i hela mitt serviceteam utom hon som bokar konserterna. Och sen alla musikerna utom en. Sen har jag jobbat. Jag har kört min bil med min gitarrist och vi har jobbat med lokalt ljud på ställe till ställe i 4 år för att dra in pengarna som jag förlorade och återupprätta hela mitt liv.
Har du kommit till kapp nu då?
Jag är kapp och över på marginalen. Jag är superstolt. Det kanske är det jag är mest stolt över i livet. Att jag fixade det. Att jag inte gav upp och bara la mig ner och sa men det här går aldrig. För det tänkte jag. Men alltså, nu är jag ju värsta jäkla... Förstår du, jag är superwoman i min egen ögon. För att man gör inte så där så lätt som jag gjorde.
Nej.
Ändrar om och bara kastar prestigen och sliter. Men det gjorde jag. Och jag är så jäkla glad för det. För det kan jag säga, som svar på din fråga, så har nämligen de åren spelat så himla stor roll för hur det här albumet blev. för att jag liksom rentvagade mig från alla konstiga anspråk och förväntningar om vem jag ska vara på en scen eller hur musiken måste bäddas in i balla. Ja, men du vet att allt måste vara så dyrt och flådigt och sådär. Nu är det bara, det är bara råmaterialet kvar, både av mig och min inställning till musiken. Det är låtar, melodier, ord som berättar någonting. Och det var en frigörelse som gjorde att jag till slut pallade att ta tag i det här albumet.
Du har sagt att du aldrig gråtit och skrattat så mycket som under tiden du gjorde skivan här. Vad grät du åt och vad skrattade du åt?
dels skrattade jag åt mig själv för att jag grät, men också för att musiker har den inverkan. Det är ett väldigt härligt community att få tillhöra. Humor är ett av våra starkaste kommunikationsmedel, och det har inte lite att göra med att vi behöver avväpna varandra för att våga gå så nära i musiken. Det är det ena. Och grät gjorde jag för att jag hade hållit igen så himla länge. För när man ska klara kriser och kavla upp och allt det där och vara hantverksmannamässig och kompetent, då kan man inte hålla på och samtidigt vara i djup sorg och hålla på och grina. Liksom. Det var bara så här, jag stängde. Jag brukar säga att jag cementerade igen hela skiten. Och det fick inte komma ut. För att så fort jag liksom öppnade någon liten lucka till känslolivet där inne, så tog det liksom över. Och jag blev så svag i det. Jag hade inte tid att vara svag. Så att nu kom det ju, för när man sjunger och gör ljud som också är i syfte att faktiskt beröra andra, då måste man öppna känslan där inne. Och den lilla brunnen, den hade ju varit igenmurad som sagt, men nu bilade jag upp the motherfucker liksom. Och fick total respons. Och det, så ofta grät jag helt enkelt för att jag var i kontakt med mig och liksom tillät känslor. Och sen ja, men så väckte det så mycket minnen och saker som jag inte har pallat då var liksom skör i. Nu fick skörheten, den fick plötsligt spira igen, och det var jätteskönt och otroligt starkt.
På vilket sätt är de här låtarna präglade, nu citerar jag här, av en uppväxt i en känslostyrd musikfamilj på 70-talet?
Så var det till att börja med.
Vad är det för familj?
Ja, men jag växte upp i en sån där separerad dubbelfamilj, två hushåll, musikerpappa, musikerstyvmamma, lärarmamma och lärarstyvpappa. Och så var det jättemycket musik i centrum liksom. Av båda hemmen så var de stora vinylbackarna. Alla behövde lyssna på musik av känslomässiga skäl. Alla är ganska högkänsliga excentriker på olika sätt. Och i vissa fall har många av oss också varit sådana som har behövt kämpa lite med livet på grund av det. Har inte liksom alltid varit någon rak linje, verkligen inte. Det har varit guppet i guppstig hela vägen. Och sammanbrott och återuppståndelser och stora kärlekar och skilsmässor. Och det går liksom inte en dag utan att det har varit lite att pyssla med. Så att musiken har ju varit en överlevnadsstrategi. Så den tog mycket plats och den har präglat mig så djupt. Så en del av sångerna som jag nu har spelat in, det är covers som man kallar det, alltså tolkningar av andra.
Ja, Ola Magnell-låten där då?
Livet. Ola Magnell är en, det var mammas man, min bonuspappa. Han kom med Ola Magnell när han klev in i vårt hus och blev en del av vårt liv. Det finns en låt som är skriven av Elisabeth Hermodsen, en något underskattad och bortglömd kvinnlig poet, som Turid, en lika underskattad och bortglömd trubadur och sångerska och musikerkvinna på 70-talet. Hon spelade in en skiva som hette Selma världserövrare. Där fanns den här sången som heter Dikt vid havet med. Och den var liksom min mammas absolut mest centrala kärlekslåt skulle jag säga. Den spelades jättemycket hemma hos oss.
Och vilken låt blev det in då?
Det här är själva grejen, att just de här som andra runt mig planterade i mig när jag var liten, de har liksom hittills aldrig riktigt överträffats av någon ny. Jag har liksom inte lika starka moderna egna sådana låtar. Utan det är de här som jag behövde få spela in nu. För att det också är ett sätt att liksom, du vet, snacka med mamma nu när hon är död. Att jag har känt så mycket lika som hon, men vi hann aldrig riktigt prata om det. Att hon fick aldrig riktigt den bekräftelsen av mig innan hon försvann. Att, att jag har troligen hållit avstånd av det enkla skälet, kära lilla mamma, att jag är lite för lik dig. Och det var plågsamt. Så att nu ägnar jag mig liksom åt att få älska henne i lugn och ro genom att spela in hyllningar på det här sättet. Och sen att också ta mig själv i hand, att liksom... det är ett slags tacksamhetsgest också, tror jag, till att jag fick den här otroligt fina tiden att vara lycklig nog att växa upp på 70-talet i musik-Sverige. För det var en enastående epok som jag är så tacksam över att jag har fått vara en del i.
Men han, du pratade igenom något med henne innan hon försvann?
Problemet med min älskade lilla mamma var att hon hade Alzheimer i många år. Va? Så att hennes, jag har förstått att när hon började kännas lite frånvänd och ovillig, som jag upplevde det, så berodde det ju på att hon mörkade sina symptom. Mm. Alltså hon ville inte prata om gamla grejer och minnen bakåt för att hon ville inte avslöja sig. Mm. Och det har jag full respekt för och en otrolig empati för idag. Men där och då så upplevde jag det som att hon... var ovillig och liksom frånvänd. Mm. Och blev ganska irriterad och besviken på henne då. För att jag var mitt i en period med små barn och sådär, när jag ville förstå livet och hur hänger vår släkt ihop och vad har vi för genetik och sådär. Jag ringde och ställde massa besvärande frågor och hon sa bara, ja, du får fråga min syster, eller jag vet inte. Och jag, nej, inte nu, jag ska göra annat nu och vi hörs. Och sådär. Och jag bara kände, vad är det som gör att hon tycker det här är så besvärande? Varför släpper hon inte in mig? Varför pratar vi inte?
Samtidigt är ju våra föräldrar en annan generation. De är inte lika vana att prata om känslor, eller?
Nej, jag tror för sig att mamma var en sån. För vi pratade ju mycket förr. Vi har ju alltid haft upp- och nedgångar. Hon och jag har varit jättenära varann. Och sen har jag tagit, framförallt jag är det som har tagit avstånd ibland. Och varit en hopplös ung tonåring eller en arg, obstinat ung kvinna. Och det är sorgligt och onödigt. Men i alla fall, så blev det för oss. Men däremot så kan jag säga att jag fick liksom ändå, tycker jag, tillbaka henne och vår kontakt. Och det var inte minst genom att... alla de här liksom förväntningarna på varandra upplöstes ju av demenssjukdomen. Så att vi hade ju inget att välja på, menar jag, än att bara sitta i ett rum och kanske lyssna på musik och dricka kaffe och kanske äta en kaka. Mm. Och att den där kakan sen flyttades runt i rummet till 20 olika ställen och åt en smula i taget. Och jag kunde skratta lite och hon skrattade och jag visste att vi skrattar åt helt olika saker och ingen vet varför, men vi skrattar. Eller vi grät.
Jag älskar den bilden.
Och nu vet vi inte varför vi gråter.
Nej.
Men du gråter och jag ser att du gråter och så gråter jag med dig och så... för det spelar ingen roll varför vi gråter. Vi behöver inte bekräfta det hos varandra. Så den typen av så här otvungen samvaro, den lärde mig väldigt mycket. Och det har jag sörjt sen och tänkt att... jag pratar mycket om det här på scenen, kan jag säga. Jag gör monologer om det här, för jag tycker det är så inspirerande. Att komma på det så här sent i livet. Att det är så man ska vara med varandra. Vi ska ju inte ha så höga förväntningar. Utan tänk om vi bara kunde vara så där utan Alzheimer. Mm. Att vi bara sitter och hänger och så är det inte så petnoga vilka vi är. Vi är två människor i ett rum som delar en känsla. Det räcker väl?
Det räcker. Dina barn är med och körar på skivan här också.
Ja, jag fick med dem.
Hur gick det till?
Ja, men alltså, jag är så lycklig över det, för det är ganska vattentäta skott mellan min karriär och deras mamma. Liksom. Och de vill inte ha så mycket del i det, de tycker inte om, de vill inte bli uthängda på sociala medier och sådär. Integriteten är stark och jag beundrar den och jag respekterar den. Men jag ville så gärna ha med deras röster, för att den här sången Silverregn, som är första singeln, den är så mycket om oss alla. Tjejer, kvinnor, ungar som försöker liksom ta oss fram i livet och trots att vi kanske är lite känsliga på olika sätt eller känner antingen för mycket eller för lite eller fel eller någonting är alltid fel helt enkelt. Och vi strugglar. Och så, det var så fint att de sa ja. Så det är så två döttrar som har gått på Adolf Fredriks musikskola och deras kusin, min brorsas yngsta som heter Frida, som är med också. Och det var särskilt speciellt, därför att Frida är för det första min guddotter. Och Silverregn skrevs initialt på hennes födelsedag för några år sedan. Och när jag kom på att det var hennes födelsedag så inspirerade det mig till texten. Dels för att jag tänkte på henne. När hon var liten kallade vi henne Fri-Fri. Hon är en free spirit, en sån där tjej som gärna gick i rosa spetskjol fast combat boots och svärd och en Star Wars mask samtidigt. Och gärna med bara överkropp. Man liksom, ni vet, typen såna där fria tjejer som inte underkastar sig någon jäkla Barbie-roll, utan det, ska jag ha spetskjol då ska det baska med vara combat boots till. Så hon var så fri och skön och härlig och inspirerande och fri. Och då det finns en textrad i Silverregn som är att du är fri igen. Och den vet jag att jag... Den hade Frida en del i att den blev till. Och sen var det just också den här tanken på de här flickorna. Så fick jag med henne också. För just den här, när jag var mitt uppe och spelade in den här skivan, så hade hon precis också börjat på Adolf Fredriks musikskola.
Så Signe, Irma och Frida?
Ja, de tre musikeleverna var det som var med. Det finns fler i släkten som sjunger, men nu var det de tre, för jag tänkte att det är så här, de får ha sin lilla AF, Adolf Fredrik-pakt här, och vara kör.
Vad tänker du då? Om de vill bli sångerskor också då? Kommer du vara inne där och ge råd eller säga stopp, inte dit? Eller kommer du bara lämna dem och säga gör vad ni vill här?
Ja, alltså så här. Jag finns ju här om de skulle be mig. Men jag har inga som helst anspråk på att liksom coacha Lutsa. Tvärtom tror jag att det är värre än när jag kommer och sådär luktkramar som de. Liksom mammor kramas och samtidigt nosar väldigt så ingående på skinnet.
På avkomman. Lätt som det vi kommer över.
Ja, men man tröttnar aldrig på hur de luktar. Och det fattar inte de. Tycker det är så, för nu är de ju i den åldern. Och det är ju alldeles för intim. Så kan man ju inte hålla
Nej,
på. Det är ju ohygieniskt också. Nej, men de är musikintresserade. Mm. Och de är otroligt musikaliska. Och de sjunger hur fint som helst. Och jag kan ju ibland i smyg liksom, smyglyssna när det duschas och wailas. Och jag tänker bara, herregud vad de sjunger. Jag säger det någon gång ibland. Såklart att jag säger att de sjunger bra till dem när de gör det. Men jag håller inte på att ge dem... jag visar inte att jag håller på att uppmärksamma det. För jag vet hur det kan korrumpera en människa som söker och testar och leker. Man ska inte låta dem veta att man hör det. Nu sa jag det i radio istället.
Men de lyssnar inte på det här. De är i skolan.
De lyssnar inte på det här. De har egna kanaler.
Du, din kanal då? Vad tänker du? Hur ska du göra nu? Ska du på turné igen? Eller ska du... göra den där föreställningen som aldrig blev av, eller hur?
Jo, men jag tänker många saker. Självklart först och främst turné, absolut. Dels så ska jag bilda band igen för första gången på 4 år. Nu har jag jobbat med duo med Mattias Torell i 4 år. Och vi kommer fortsätta tills någon av oss trillar av pinn med det. Det är liksom vår stadiga verksamhet, vår inkomstkälla och sådär. Men jag kommer utöver det göra en större turné över hela Norden, Skandinavien, länderna med en turné. Som har fullt band. Och sen drömmer jag om att göra Kvinnan som är jag-föreställningen 2.0, någon slags ny variant. Det finns olika arbetsnamn som jag tycker är kul. Till exempel föreställningen, om du tänker i föreställningen som heter Nu kommer det kännas lite, så där som läkare säger, eller tandläkare innan de sticker in bedövningssprutan. Mm. Och vi kvinnor har ju, eller numera män också faktiskt, så eftersom folk går och testar sig för prostatacancer ibland, så vet ju de också, den här det finns förnedringsmöbler i olika rum.
Ja.
Och när någon då tittar lite vänligt på en och med en sån här insmickrande, förställd läkarröst säger nu kommer det kännas lite, så vet vi ju vad som är på gång. Och jag tycker det skulle vara roligt att göra en föreställning som har det som tema. För det är så mycket här i livet som kommer att kännas lite. Är du beredd?
Jag är beredd.
Nu kommer det sticka till.
Oj, oj, oj.
Nu kommer det kännas lite kallt.
Oj, oj, oj. Ja,
det är roligt och hemskt. Det är en dröm jag om. Och så drömmer jag om, och jag drömmer om att filma igen och göra någon roll som är kul. Jag drömmer om att spela teater utan att behöva sjunga, att vara bara skådespelare. Drömmer jag om, och sen vill jag skriva mer musik. Och vet du vad? Jag har spelat in för mycket redan. Så det här som kom ut nu, det är ett urval. Sen finns det mer som inte kom ut. Det blir en skiva till.
Ja, nu händer det grejer.
Jajamän. Ja. Nu har proppen åkt ur.
Vad härligt.
Som flickan sa.
Ja, du. Lisa Nilsson, underbart att ha dig på plats.
Tack för att jag fick komma.
Och lycka till med allt sammans nu då. Det kommer gå bra det här.
Tror du det?
Ja, det tror jag faktiskt.
Tack ska du ha.
Vad var det man skulle säga?
Ja, vad var det man skulle säga?
Man skulle säga att det kommer göra lite ont.
Nu kommer det kännas lite.
Det kommer kännas lite.
Ja, så mina damer och herrar. Ja. Nu kommer det kännas lite.
Ja. Nu blir det kallt. Men sen blir det faktiskt varmt igen. Så är det.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Jaha, ja, nu är det våffeldagen och frågan är hur man kan lyxa till sina våfflor både i smet och i topping. En som har koll på detta är ju givetvis Fredrik Sjölin. Du tycker blanda in lite bubblor i smeten för all del.
Ja, men vi har ju pratat i många år, vi som lagar mat, att ta lite sodavatten i smeten så att den blir krispigare. Men ta lite champagne i smeten istället. Om man nu vill dricka champagne till,
ja,
så får du in bryggan där och det blir ju lika krispigt.
Så vad du har tänkt ut idag, det är liksom lite våfflor deluxe.
Precis.
En trerätters med våfflor och
dryck. Exakt, ja. För det är ju så kul med våfflor. Det måste inte alltid vara söt som många tänker, utan den kan också vara salt. Vi har gjort en trerätters, vi har gjort en skagenvåffla.
Vi börjar med den då.
Ja, och till den en torr champagne, en tattenkär.
Alltså jag blir väldigt, väldigt sugen på att göra det här. Du som lyssnar, jag lovar, jag tror jag kommer göra succé om man kommer hem och serverar detta.
Så. Ja.
Underbart.
Och tattenkär är ju en klassiker, väldigt, väldigt populär. Också allround, så den funkar både till mat och till sällskapsdryck.
Och sen huvudrätten, om vi ska kalla det för det kanske.
Du har gjort en svampstuvning ja, på. Och till den så kör vi Montelvini. Det är en prosecco, men det är en prosecco med gästfällning i, där man inte har tagit ur gästfällningen. Så att den blir lite mer som en klassisk pettnat, lite mer naturvins i stilen.
Och där var det viktigt då att göra som du gjorde innan du öppnade och serverade, att vända på den så att gästfällningen inte liksom ligger kvar någonstans.
Nej, och det här ska man inte vara rädd för, att det blir lite, lite grumligt, men det tillför ju också den här gästigheten och som funkar då både med svampstuvningen och med våfflan. Det här är en prosecco som är helt torr. Så du får fruktigheten, men du får också den här brödigheten från gästen. Och det är 149 spänn.
Sen har vi hunnit fram till desserten. Och här är du extra glad, för nu är det tillfälligt släpp här.
Ja, men jag är så glad. Nu i dagarna här runt Våffeldagen så får vi Clotilda Wens rosébubbel på hyllorna.
Nu bjuder jag dig på en liten våffla med...
Ta desserten direkt.
Hjortronsylt och grädde.
Precis, också en klassiker.
Vi har druckit Clotilda Wens vin tidigare, men inte rosén, va?
Inte rosén. Nej. Den har ju bara funnits lite liten allokering på beställningssortiment tidigare, men nu har Systembolaget köpt in ett tillfälligt släpp. Och det gör ju också att vi får den här för ett väldigt, väldigt bra pris. 199. Den har kostat nästan det dubbla tidigare. Och det blir ju lite extra när det är rosé. Nu har ju den här lite mer fruktiga och bäriga doften och sen även i smaken. Mm. Knivskarpa syran som är så känd för Clotilde, men också den här bärigheten.
Åh, vad bra det passar. Det här var riktigt.
Mm.
Så tillfälligt släpp och halva priset. Ska vi förklara lite med det där med tillfälligt släpp? Det är ju ofta så när man går in på Systembolaget så kan man hitta några speciella hyllor som de har ställt i mitten av lokalen.
Precis.
Och där kan man hitta fynd ibland. Alltså.
Ja, men förr i tiden så var det ju nyhetshyllan. Men sen började man, för att möta efterfrågan av lite mindre volymer och småodlare, så började man med tillfälliga släpp. Kontinuerligt över året så kommer det små, små släpp med väldigt intressanta produkter. Mm. Och framförallt när vi köper på bolaget så är det ju bra prissatt. Många har ju en förmåga att vilja gnälla på Systembolaget att vi har ett monopol, men prissättningen på fina viner är bäst i världen.
Härligt, Fredrik, att du har fått oss lite inspirerade. Det är klart att vi ska göra våfflor.
Ja, det är klart. På våffeldagen måste vi göra en trerätters.
Så måste det vara. Nästa gång vi ses, då ska vi försmaka lite grann på våren, va?
Det börjar närma sig nu.
Det gör ju faktiskt det. Vad skönt. Och vill du ha tipsen då, då bara gå in på Fredrik Schelins Instagram som heter Schelin Fredrik.
Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol.
De senaste åren så har ju många pratat om döstädning, och det handlar ju om att rensa bland våra grejer redan när vi lever så att det blir lättare för våra anhöriga när vi dör. Men vår teknikexpert och PC för allas konsumentredaktör Martin Appel tycker även att det är viktigt med digital dödstädning. Vad menar du då?
Vi har ju väldigt mycket digital information idag. Och om vi börjar rensa och organisera nu när vi lever och är pigga, då slipper ju våra anhöriga göra det sen.
Och då tänker du på filmer, brev, bilder och andra dokument?
Exakt, vi har ju, de flesta av oss har ju så otroligt mycket information både på våra telefoner och surfplattor och datorer. Och då är det ju klokt att tänka på, vad ska hända med det här när jag är borta? Vad vill jag spara till mina anhöriga och vad vill jag ska raderas?
Men sen har vi också det här med olika konton då, till exempel Facebook. Det märker man ofta att människor undrar, men nu är den personen död, vad ska vi göra åt det här Facebook-kontot? Kan man avsluta eller hur funkar det?
Precis, då har man egentligen två olika alternativ. Antingen kan man välja som anhörig att avsluta det här kontot, eller också kan man göra om det till en minnessida. Då finns kontot kvar, men då så är det här en minnessida för den här och den här personen. Så det här är någonting man kan göra som anhörig. Men då är ju dilemmat att om den personen som har dött inte har lämnat sina inloggningsuppgifter, då blir det ju väldigt svårt. Då får man ta en process med Facebook som tar rätt lång tid för att få makt över det här kontot.
Och sen så har vi då bank, försäkringar.
Nu är ju allting i princip online. Och då är det ju bra att i den här digitala döstädningen gå igenom vilka konton har jag, vad har jag för olika saker som finns i den digitala världen och vad ska mina anhöriga göra med det efter det att jag är borta.
Finns det några tjänster som kan hjälpa till att städa då?
Då är det faktiskt så att begravningsbyråerna har insett att det här är ju någonting som rör sig i deras domäner. Så alla stora begravningsbyråer har olika tjänster. Fonus, den stora kooperativa begravningsbyrån, har en tjänst som heter Vita arkivet. De privata begravningsbyråerna har något som heter Livsarkivet. Det man gör då det är att man lägger in sina lösenord, all information till de anhöriga. Och sen får de tillgång till det när jag är borta genom begravningsbyrån som håller koll på de här tjänsterna och ser till att de är säkra.
Det är mycket man ska tänka på.
Mycket med det jordiska och än mer med det himmelska.
Så är det. Martin Appel tillbaka igen om en vecka.
Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol.
Nu är det än en gång dags för SM i Fågelholk. Naturskyddsföreningens ordförande Beatrice Rindevall finns med mig nu i studion. Berätta lite om SM i Fågelholk.
Det är en tävling för att uppmärksamma bostadsbristen i skogen. Det är en väldigt svår situation för många fåglar och det har blivit väldigt mycket värre för dem i och med bland annat då intensivt skogsbruk. Klimatförändringar hjälper inte heller. Med den här tävlingen så uppmuntrar vi då elever och skolor att skicka in bidrag för att motverkar den här bostadsbristen i skogen. Och vi har fått fantastiskt många bidrag, 750 bidrag från 85 skolor.
Ja, spännande. Linnea, 10 år från Innovita skolan då, har skapat en holk med fritids för årskurs 4. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Linnea.
Ja.
Alltså, vilken holk.
Tack.
Herregud, hur hittade ni på den här? För den är ju fantastisk. Ska vi beskriva den lite grann?
Men det är ju en fågelholk med alltså, naturtema. Det är ingen målarfärg på den utan det är bara träbitar som vi har hittat i naturen. Och sen är det ju trä.
Ja. Och så har ni bränt in lite blad där va?
Med ja, sån
där...
med brännpennan.
Ja, precis. Och sen så klistrat på då både bark och lite grenar.
Ja, exakt.
Ja, jag funderade just på det. Vad gillar fåglar egentligen? Hur tänkte ni liksom? Gillar de enkelt trä eller vill de att man ska måla det i glada färger?
Ja, alltså vi tycker att den här passar in ganska bra i naturen. Så den är inte så jättesäddbar. Så inget rovdjur kan komma och ta dem.
Nej, det kan de inte.
Nej. Sen har vi satt ut lite grenar och så. Och det är ju för ja, de kan stå där och ha mycket plats.
Och då ska vi också säga det då, att på den ena grenen där så sitter det ju två fåglar som ni också har tillverkat.
Ja.
Vem gjorde dem?
Det gjorde min kompis Felicia.
Hon är bra på sånt.
Ja, hon tovar jättemycket.
Ja, verkligen. Hon har tovat en hackspett och en blåmes, ser man.
Ja.
Tovar inte du?
Inte lika mycket.
Nej. Och nej. Vad var din stora grej med holken? Vad gjorde du?
Jag sågade i alla träbitar. Och det tog väldigt lång tid.
Ja, det förstår jag. Och sen så får ihop alltihopa då?
Ja, vi har spikat ihop träbitarna och klimmat pinnarna.
Vad tycker du var roligast med tävlingen?
Det är jättekul att delta och så, och att man gör en fågelholk till alla fåglar. Det är ju väldigt många fåglar som behöver det och det är jättekul att kunna hjälpa till i naturen.
Var ska den sättas upp sen då?
Ja, jag vet faktiskt inte riktigt.
Nej, för nu är det ju då så att den har gått till final då. Idag har en jury presenterat finalisterna i årets SM. Av totalt 750 stycken deltagare är det nu 15 stycken kvar. Alltså Beatrice, vad säger de finalisterna? De är ju fantastiska.
De är fantastiska. Det var så svårt för juryn att välja. Och det, vi hade gärna kunnat ta ännu mer kan jag säga, än de här 15. Men de är otroliga. Sån kreativitet. Och vi har satt jättemycket fokus också på kultur. Så det har varit flera holkar som har varit tillägnade musiker. Det har varit böcker. Det har varit serier och filmer som har inspirerat olika holkar. Det har varit jättehäftigt.
Och nu kan man då som privatperson gå in och rösta. Var gör man det någonstans? Då?
På vår hemsida. www.naturskyddsföreningen.se.
Och vad händer med holken som vinner?
Den klassen kommer få ett friluftskit. Då får man gå ut och frilufsa så mycket man bara kan.
Vad nöjd du såg ut. Är det ja, något du blev sugen på?
Alltså så här, jag vill ju jättegärna vinna. Det hade ju varit jättekult att vinna SM liksom, i fågelholk.
Eller hur?
Ja.
Ja, om jag får bestämma så skulle jag bestämma den där.
Tack
jag
så mycket.
Jag tycker den är otroligt fin.
Ja, vi har lagt ner väldigt mycket tid
du,
på den.
Det syns faktiskt. Och sen så är det lite kul om man lyfter på locket och tittar där.
Ja.
Då har din kompis... Är det hon som har gjort det också? Tovat lite ägg?
Ja, det ligger 8 ägg där i och ett bo.
Och det kan ju fåglarna, de kan ju gå och ta lite ull om de vill. De kanske behöver det till något bo någonstans.
Vem vet?
Så den fyller ju alla möjliga funktioner.
Exakt.
Jag önskar dig stort, stort lycka till då.
Tack så jättemycket.
Linnea, och hoppas att du blir en av de tre som vinner. För det är ju 3 stycken som vinner.
Ja.
Så varför inte?
Ja, vem vet.
Hälsa dina kompisar. Stort tack för att ni kom hit båda två.
Tack.
Tack så jättemycket.
Tack också Beatrice Rindevall, Naturskyddsföreningens ordförande. Strax är det dags för Erik Myrlund att ta över kvällen här på Mix Megapol. Vilket betyder att det är dags för oss att säga tack och hej. Kalle, Jeanette, Janne och jag Lotta gör det. Och vi tipsar också om morgondagens Ring in. Fantastiska Marlene Eriksson som du minns från Rent hus kommer hit och kan allt om vårstädning. Har du en fråga redan nu så kan du skriva till lotta@mixmegapol.se. Städfrågor alltså, vårstädning på gång. Producent som vanligt Jeff Neumann, nu ska vi hem och grädda våfflor. Ha en härlig kväll då också, så hörs vi imorgon efter 16.